Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Lena, vi går in nu.
Yes.
Vi kör sista avsnittet i samarbete med Polismyndigheten.
För den här gången,
ja.
Kan vi kanske säga.
Kan vi
man säga. Vet ju inte.
Nej.
De kanske tycker att vi har gjort ett bra jobb.
Ja, det har varit en väldigt rolig tid, måste jag säga.
Ja, det har faktiskt varit.
Ja, och vi hoppas ju nu att vi ska kunna få inleda ett nytt roligt samarbete. Kanske med någon annan då.
Har du någon dröm?
Har jag någon dröm?
Alltså, nej. Ja, nu menade jag som ett sponsorsamarbete.
Ja, jag förstår, jag förstår. Med tanke på hur mycket tekniskt materiell och prylar som går åt just nu i min tillvaro, så skulle det inte vara helt fel med valfri elektronikkedja.
Åh, fy fan, vad tråkigt. Ja.
Nej, det vore ju grymt bra.
Ja.
Annars så är ju det här med glasögon lite våran grej.
Mm. Där är jag med.
Det skulle välkomnas också.
Mm. Ja, vi får se.
Du, vi har ju varit runt högt och lågt i vårt samarbete med Polismyndigheten. Och det här sista avsnittet nu ska vi tillägna en ganska allvarsam sak.
Mm.
Nämligen...
Som vi avslutade förra avsnittet med rikspolischef Anders Thornberg.
Mm.
Det här var ju en av de sakerna som han spontant själv tog upp.
Mm.
Som, vilket gladde oss.
Ja, som ett prioriterat område för polisen att arbeta med. Och vi pratar ju om våld i nära relationer.
Mm.
Och det här är som sagt, det är ett svårt ämne och det är ett tungt ämne, men vi måste prata om det.
Mm.
Vi kan inte ducka.
Nej,
alla måste prata om det här ämnet. Då skulle ju tillvaron ser mycket bättre ut för alla de här stackars människorna som utsätts varje dag.
Sa inte han att han hade skrivit en debattartikel tillsammans med Mats Löfving om det här?
Precis.
Och fått exakt noll samtal från journalister.
Det är häpnadsväckande.
Men skriver han en artikel om typ skjutning eller gängkriminalitet, då gör han inget annat än att sitta i morgonsoffer efteråt. Bara den kunskapen gör mig så fruktansvärt provocerad över detta strukturella ointresse för att folk slås ihjäl.
Ja, och det vidrigaste på något sätt tycker jag också är att de här signalerna eller icke-signalerna tyder ju på att det här våldet får sanktioneras. Alltså, det blir liksom... Den tystnaden gör ju att det bara får fortgå. Ingen liksom reagerar med, eller ingen, jo, men det finns människor som reagerar. Men det är ett fenomen som tillåts bara fortgå. År ut och år in. Det är ju inget nytt fenomen.
Nej.
Det här har pågått i alla tider. I mer eller mindre utsträckning.
Mm.
Vi pratar ju om ett folkhälsoproblem. Vi vet ju inte ens hur stort och omfattande det här fenomenet är. Men om man tittar på internationell forskning så pratar man om att kanske 35% av världens kvinnor i vuxen ålder eller över 15 år har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en före detta partner eller en nuvarande partner.
Och liknande... Det är så sjukt deppigt. Eller hela grejen är så fruktansvärt deppig.
Ja, men den är ju det. Den är ju det. Och totalt sett så är det ju inte kvinnor som utsätts för det mesta våldet eller utövar det mesta våldet, utan det är ju faktiskt män.
Mm.
Men tittar man på det våld som kvinnor utsätts för, så är det ju i huvudsak i sånt våld som sker inom en pågående eller en avslutad relation.
Mm.
Är det deppigt?
Det farligaste en kvinna kan göra är att lämna en man, typ.
Ja, det är ju oerhört farligt. I alla fall en våldsam man. Ska sägas.
Jo.
Och hur vanligt det är i Sverige, det vet man inte riktigt. Men liknande siffror har rapporterats. Om man tittar på de sista kanske 15 årens rapportering så spänner det någonstans mellan 14-15% upp mot 30-35% i förekomst. bland då kvinnor som utsatts av en manlig partner, ska jag säga. Och nu kommer folk sitta där hemma och fundera på, men ska de bara prata om mäns våld mot kvinnor? Det händer ju också att män utsätts för våld av en kvinna, och det händer att det förekommer våld i samkönade relationer. Absolut, visst gör det där. Jätteviktigt att understryka. Men just idag så uppehåller vi oss kring våldet mot kvinnor, för det är ändå trots allt det som är mest utbrett. Så vi pratar om att det är ett folkhälsoproblem, och det beror ju på att det är så många som utsätts och så många som lider av det här, som utsätts för våld som ger skador på kort och lång sikt, som dör av våldet, som har barn som växer upp i de här miljöerna och som också själva löper enormt stor risk att utveckla ohälsa eller i vuxen ålder ett eget våldsamt beteende mot en partner. Tankar på det?
Nej, jag skickas ju bara tillbaka till alla ärenden man har varit på och jobbat med. Allt från när man har varit liksom IGV, ingripande verksamhetspolis, till har suttit på telefonavlyssningen och lyssnat på ett helt annat ärende, men förstått att det är nog något sånt här också.
Ja, precis. Ja, och det här är också ett samhällsproblem, eftersom det är en djup kränkning av mänskliga rättigheter. Det är så otroligt många människor som inte får åtnjuta sina mänskliga rättigheter, utan utsätts för våld på den plats där man förväntas vara mest trygg och säker. Det är bedrövligt.
Jag såg, om det var Internetstiftelsen eller vad det nu var, Medierådet kanske, som pratade om att kvinnor begränsar sig själv på nätet. Alltså att de tänker vad de ska skriva, inte skriva. Den här bilden kan läggas ut, inte läggas ut. Och då lägger man en till nivå på det, för att man gör det i någon form av... Man gör helt enkelt en risk- och konsekvensanalys av sin egen feeling och åsikt. Alltså, kan det här drabba mig rent fysiskt, hotfullt och så vidare. Och då sa man att det är en ren demokratisk fråga.
Ja,
för att det är så väldigt många diskussioner som pågår på nätet. Det är liksom ett helt eget... ett rum där man då ska ha tillträde till, men där man begränsar sig i risk för att bli hotad eller utsatt för våld eller sexuellt våld eller ofredande.
Det är riktigt illa. Riktigt illa. Det finns ju ekonomiska perspektiv på det här som också gör att det såklart är ett samhällsproblem. Man vet ju inte, alltså det är ju jättesvårt att räkna på hur mycket det här våldet kostar samhället varje år. Men det finns rapporter, eller kalkyler ska jag säga, som sträcker sig upp mot 40-45 miljarder kronor. Och då har man ju svårligen kunnat räkna med allt det lidande som också förekommer. Men förstår du vilken enorm kostnad och vilken vinst det skulle bli för vårt samhälle? Inte bara för den enskilda individen, utan för den totala samhällsapparaten, om vi skulle lyckas lite bättre med de här fallen än vad vi gör.
Och i alla de här fallen så tänker jag också att det är såna enorma ringar på vattnet. Alltså det är inte bara en person som är drabbad.
Nej. Precis. Och det tycker jag är jätteviktigt att du säger, för att vi vet att ungefär 10% kanske av Sveriges barn har någon gång upplevt våld mellan föräldrar eller vårdnadshavare i sin hemmamiljö. Vi pratar ju om det här med våld i nära relation, och det är ju lite en sån här begrepps... Alltså det är ett begrepp som återkommer i olika sammanhang, men som kanske inte alla riktigt har koll på vad vi menar.
Nej.
Jag tror att de flesta tänker på den relation som finns mellan en make och en maka, eller två makar, eller, eller mellan två personer som tidigare har levt i någon form av parrelation. Men det faktum är att när man pratar om nära relation, så är det alla sådana relationer som bygger på närhet och förtroendefullhet. Så även våld mot en gammal människa, till exempel en farmor eller en farfar av en närstående, handlar om den här typen av våld. Så att egentligen så innefattar begreppet alla nära och förtroendefulla relationer. Det kan också vara mellan en person som har något slags behov av en annan person för sin omsorg eller för sin...
Lite beroendeställning.
Existens. Ja, exakt. Mm. Och sen för att krångla till det lite extra så pratar man om brott i nära relation. Och det är ju också ett samlingsnamn för de brott som då kan bli aktuella inom de här våldsamma relationerna. Och vad kan det vara för brott?
Ja, det kan vara fysiska brott, misshandel. Mm. Det kan vara fridskränkningar.
Ja.
Det kan vara sexuella handlingar.
Mm. Ofredande.
Psykiskt.
Hot. Ja.
Ja.
Så alla de brott som kan bli aktuella brukar ju då sammanfattas i begreppet brott i nära relationer. Och sen, nu blir det lite så här en del begrepp som vi går igenom, men jag tror att vi måste göra det så att våra lyssnare förstår vad vi pratar om.
Mm.
Sårbara grupper då, eller särskild sårbarhet. Känner du igen begreppet?
Mm.
Då pratar vi om människor som av någon anledning löper förhöjd risk att utsättas till följd av att de omges av någon slags sårbarhetsfaktor. Om vi pratar om kvinnor så kan det vara kvinnor med någon form av funktionsnedsättning till exempel.
Så när den har jag ju spanat på.
Hör du?
När vidriga människor utsätter personer som redan är sårbara för att de är liksom lätta
offer.
Vad säger man? Lätta offer.
Mm.
Eller i det här fallet nästan lätta byten.
Mm.
Används de som.
Ja, precis.
Det gör ju att man nästan vill jobba dygnet runt helt gratis.
Ja men faktiskt. Ja. Kvinnor i missbruk. En annan sårbar grupp som inte sällan utsätts för både fysiskt och sexuellt våld. Och där liksom själva drogen och beroendet av drogen blir en kvarhållande faktor i en våldsam relation. Och där till och med kvinnor ibland tvingas använda sin kropp för drogens skull. Liksom.
Och egentligen alla personer som har en extremt bristande social kontext- där det inte finns något skyddsnät. Det finns ingen person att gå till eller som kan liksom fiska upp det här.
Mm. Man brukar det som pågår. Man brukar även prata om kvinnor i minoritetsgrupper eller som nyligen har anlänt till Sverige. För vad handlar sårbarheten om då? Jo, men det är ju de här faktorerna som antingen försvårar att försvara sig för våldet, mot våldet.
Mm.
Eller försvårar att söka hjälp själv för det man utsätts för. Och om vi tar det sistnämnda exemplet med att om man då nyligen har anlänt till Sverige så kan det ju till exempel handla om att man inte ens förstår att det man utsätts för enligt svensk lag faktiskt är straffbart och förbjudet. Man har kanske ingen aning om var man ska vända sig och man kanske inte behärskar språket. Och då blir det en faktor som ökar risken för att man ska utsättas värre för våldet.
Och man vet inte vad som eventuellt skulle hända om jag anmäler eller vill ha hjälp.
Exakt. Även barn brukar ju räknas bara per definition som sårbara eftersom barn är ju fysiskt och psykiskt mer utsatta. Väldigt litet barn tolererar ju överhuvudtaget en väldigt låg grad av våld för att kunna skadas ganska illa. Och hur yttrar sig våldet då? Ja, men det är ju alltså jag skulle säga, och du delar säkert min uppfattning Lena, efter att ha jobbat som polis i ett antal år och ha jobbat i den rättsmedicinska verksamheten i ett antal år så vågar jag påstå att det är bara fantasin som sätter gränser för hur man kan tillfoga varandra skada och våld.
Du har ju läst upp, liksom anonymiserat har ju du läst upp vissa handlingar som ingår i din forskning.
Mm. Precis.
Och där har du ju det är ju verkligen allt jävligt man kan tänka sig att man kan utsätta en person för. Det görs.
Ja, det görs. Och det här tror jag är det första hindret som människor måste komma över och förstå. Vi som jobbar inom liksom rättsvårdande verksamheter, vi förstår. För vi har sett det här och vi ser det upprepat liksom om och om och om igen. Men människor som inte gör det har många gånger extremt svårt att förstå hur och att man kan utsätta någon man egentligen älskar och tycker om för så brutala saker. Jag har ju träffat väldigt mycket vårdpersonal till exempel. Och de förfasas ju liksom över bilder jag visar och det jag beskriver om hur man utsätter varandra för våld. Så jag skulle säga att fantasin sätter gränser. Men för att exemplifiera så kan man väl säga att fysiskt våld, det kan utövas med slag och sparkar, nypas, dra i hår, knuffas, slå med tillhyggen, bränna med bestick, bränna med strykjärn, you name it.
Mm.
Vi har det sexuella våldet, det säger sig ju nästan själv, men det handlar ju om alla handlingar som sker av sexuell art mot offrets vilja och innefattar såväl liksom handgripliga saker som att kanske tvinga någon att posera framför en kamera.
Ja, eller förmå någon annan.
Ja, eller ta bilder och lägga ut eller sprida utan dens medgivande och så vidare. Och det psykiska våldet innefattar ju alla former av våldshandlingar som syftar till att kränka eller isolera eller förminska eller reducera en människa egentligen.
Mm.
Och pratar man med människor som har utsatts och levt i de här relationerna under lång tid så är det ju ofta de handlingarna som man beskriver som de svåraste och värsta.
Mm.
De fysiska skadorna läker ju oftast ut, men de psykiska blir ofta bestående över tid.
Ja. Oh.
Alltså man kan ju verkligen fundera på varför det här överhuvudtaget sker. Och du var ju lite inne på det här inledningsvis när du pratade om strukturella förklaringsmodeller.
Mm.
Alltså när vi pratar våldet mellan vuxna och i heterosexuella relationer, parrelationer. Så skulle det då handla om, alltså den gängse förklaringsmodellen är liksom att män är överordnade kvinnor.
Ja.
Och att den här maktobalansen främjar våldet. Och att den här maktobalansen också finns i alla delar av liksom samhället. Men det finns andra förklaringsmodeller också. Och då är man ner och måste man ju fundera lite grann på det här med riskfaktorer till exempel. Där missbruk är en, arbetslöshet är en, att ha växt upp själv med våld som barn är en annan. Psykisk ohälsa är en annan sån här förklaringsmodell. Och jag tror ju att man måste se på det här på liksom ett, som det kallas, ekologiskt
holistiskt
sätt. Ja, ett holistiskt sätt. Alltså att det är ju sällan en enskild faktor faktiskt kan förklara det här. Men vi vet ju att det, även om vi har kommit ganska långt i Sverige och i vår del av världen i jämställdhetsfrågor så är det ju de facto inte jämställt mellan könen.
Nej.
Nej.
Och det påverkas, nej men alltså, det här påverkas ju på så himla många plan. Så när ni ser diskussioner som ni kanske själva inte kan relatera till.
Mm.
Gud, denna kamp som jag inte kan relatera till överhuvudtaget. Hemma hos mig så gör vi så här. Det är liksom bara en del i en jättestor strukturell grej som är samma symptom som att rikspolischefen inte får en enda fråga när han skriver en debattartikel om det här. Det är liksom ett symptom på samma sjukdom i samhället. Det är inte intressant. Och som man sa, det heter grov organiserad brottslighet när folk håller på och skjuter ihjäl varandra. Men om jag slår ihjäl någon i mitt hem eller nästintill eller har begränsat en person så pass att personen knappt har en egen tanke kvar, då heter det våld i nära relation.
Ja.
Så som att det inte var något grovt.
Nej, precis. Och det handläggs ju inte som grova brott heller om det inte är fråga om mord.
Ja, eller det finns ju ett brott som heter grov kvinnofridskränkning. Mm. Men då är det ju en hel knippe med grejer som ska in i den buketten innan det blir det.
Ja, men exakt.
Mm.
Och sen tänkte jag bara helt kort nämna när det här våldet utövas då. Ja, det kan ju ske när som helst egentligen. Ofta så sker det hemma, i hemmamiljö, i offrets hemmamiljö, men inte alltid. Mm. Det kan ske även utanför och på gator och torg och alla möjliga platser naturligtvis. Den grupp som löper störst risk att drabbas av sjukhuskrävande skador, eller sjukvårdskrävande skador, det är ofta unga kvinnor mellan 25 och 45. Och det här är ju en grupp som ofta har barn. Och de utsätts ju då också, per definition, också för våldet. Mm. Bara genom att ha vistats i samma miljö. De behöver inte ha sett våldet. Det räcker att det finns barn i samma miljö som på något sätt har upplevt det. Och barnen blir ju ofta en kvarhållande faktor, ett hinder för den här kvinnan att göra ett uppbrott. Eftersom man är orolig att barnet ska ta skada eller att man inte ska få med sig barnen. Eller att barnen kommer användas direkt som ett kvarhållande medel, att man utsätter barnet för våld.
Kan jag säga faktiskt, Anna, när jag kom hem nu, jag skyndade mig hem för att vi skulle göra det här. Mm. Så jag springer in i mitt trapphus. Mitt i trappan sitter det en liten pojke.
Nej.
Sitter i trappan.
Oj.
Du vet ju hur du och jag tänker. Uh-huh. Det är bara tvärnit. Titta på pojken. Mår han bra? Uh-huh. Ser ut som att det har hänt någonting? Och jag känner, jag kan ju absolut inte gå förbi en sån situation. Nej. Och tänka, det är nog bra. Mm. Det händer inte med, eller liksom, det har ingenting med mig att göra. Så jag bara, hej hej, du vet, för jag känner inte igen honom.
Mm.
Hej hej, mår du? Vad sitter du här för? Och så vidare.
Mm.
Och då sken han upp som en sol och sa så här, nej men min mamma och pappa håller på att förbereda en överraskning till mig där inne, så jag ska vänta här i 3 sekunder.
I 3 timmar då jag bara, du skulle säga.
Ja, nej. Så då var jag bara så här, okej, okay, nej men vad roligt liksom. Men du vet ju, det kickar igång något i igen, direkt.
Ja. Och tänk om
barn sitter i trapphus, ser moloken ut.
Och tänk om du kunde göra det hos fler. Vad bra det vore.
Ja.
Det är ju inte så läskigt att prata
med andra människor. Nej, inte minsta.
Men för många är det ett stort hinder, helt enkelt. Mm. Prata lite grann om hur polisen arbetar med de här brotten då, och händelserna. Vi var ju lite inne på det. Du nämnde ju det så himla klokt, tycker jag. Det här med fenomenet med debattartikeln och att hur man betraktar de här brotten. Jag skulle vilja säga att det har faktiskt ändå hänt ganska mycket inom svensk polis och synen och sättet man förhåller sig till dem. Och jag tror att det kommer också framöver hända mycket, mycket mer som är bra. Alltså jag kan ju stryka under, eller vad ska jag säga, jag kan ju fylla i och fylla på med mina egna erfarenheter. Jag har ju många gånger upplevt en stor frustration över att jag känner att de här brotten inte utreds lika slagkraftigt som många andra. Så jag har suttit på morgonen på utsättning. Jag får höra att under helgen så är det en kvinna som har utsatts för våld nära relationer. Hon har avtransporterats med okända skador, fått sjukvård, maken eller en partner har gripits. Men det är ingenting som ska undersökas kriminaltekniskt. Det blir liksom ingenting mer.
Nej.
Och samtidigt så har det varit inbrott någonstans. Och man har tillgripit verktyg, kan vi säga. Och dit ska man åka för att spela en spår. Det är fullt ställ.
Och bara nomenklaturen där, jag reagerar bara, de säger exakt så, eller inte längre kanske, det är ju bättre. Men i helgen har en kvinna blivit utsatt för våldtäkt eller någonting. Mm. Istället för att bara säga, i helgen har en man utsatt en kvinna för våldtäkt.
Mm.
Det är som att det bara försvinner jag kan vara en sån där som bara, ursäkta mig, ska vi bara försöka vända på det här?
Ja, och förhålla oss till saken för vad den är, liksom, på något vis. För det är ju ett jädra självbedrägeri, det där.
Ja. Jag märker för sig en stor skillnad från när jag gick på polishögskolan.
Mm.
Det är 20 år sedan i år. Och när jag själv var lärare på polishögskolan. För där, då höll jag i de här lektionerna, man övar ju. Man övar ju som patrull på att gå in i en lägenhet. Man får lite ingångsvärden. Det är en klassiker att grannarna har hört skrik.
Mm.
Och tack och lov ringt. Det är inte alltid folk gör det heller.
Nej.
Men i alla fall ringt, och så ska en patrull gå in och få öva. Och det är en av de situationerna man använder sig av riktiga skådespelare på polisutbildningen. Det är då, och sen är det dödsbud. Så var i alla fall när jag var lärare där. För att man inte ska behöva det här spela mot varandra. För det blir lite... Det blir lite keckigare.
Mm.
Vissa poliser är ju helt fantastiska på skådespeleri. Mm. Men, och då står det är ju såna här lägenheter som är uppbyggda liksom fullinredda och alltihopa, och sen är det som en liten balkong man står ovanpå och tittar. Mm. Så delar man ut uppgifter, kan beskriva bara, man delar ut uppgifter till eleverna, att du tittar på hur patrullen jobbar säkerhetsmässigt, ni tittar på liksom akutsjukvård, ni kollar juridiken, ni kollar bemötande, så alla som står och tittar på olika delar.
Mm.
Och då är det ju så här att de här jobben är så enormt tidskrävande. Och så ser man också väldigt känslomässigt krävande av patrullen.
Mm.
För de blir fan med tagna på sängen. Och för skådespelarna backar inte undan.
Nej.
Alltså de kör fullt ut. Mm. Ska jag vara en vidrig, kontrollerande man som har gjort att min partner liksom knappt våga andas utan att titta på mig och få ett godkännande till det och stå och titta på det. Det är så viktigt och så nyttigt att stå och öva på det här.
Verkligen.
Och efteråt får man fan ha avlastande samtal med patrullen, för de tycker att det är så jobbigt och viktigt.
Jag delar verkligen din uppfattning, men tror du också att det här kan vara en anledning till att vi inte så gärna befattar oss med problemet? För att det är så oerhört tufft och tungt och svårt att ta i. Och sett ur ett polisiärt perspektiv, när man åker ut till den här bostaden när larmet går, då är det ju ofta att just det här som vi nämnde, att det finns barn i familjen, och då vet man att då måste man dra igång en riktig karusell här nu och få tag på socialtjänst kanske och ringa farmor och farfar, och det blir liksom stora komplexa ärenden som är resurskrävande och svåra och som i slutändan oftast inte leder till någonting annat än att den här kvinnan faktiskt går tillbaka till sin partner som är våldsam.
Mm.
Och det i sin tur har ju sin rimliga förklaring. Alltså, för det första måste man komma ihåg, när är det de här kvinnorna faktiskt slår larm? Jo, det är först när de själva är så illa ute att de är rädda för att dö av våldet, eller att deras barn eller husdjur kommer att fara väldigt, väldigt illa. De allra flesta ringer inte vid första slaget.
Nej. Och första slaget kommer inte som en första grej. Det har varit massa saker som har hänt innan det.
Mm.
Men jag delar absolut din uppfattning att när det börjar bli fara för barn och djur, då det är som att de själva inte är värda något längre. Så det är lite skitsamma vad du gör mot mig. Mm. Men till slut.
Mm.
Ja, nej, det är jättekrävande att vara på de här miljöerna. Men det kanske är det absolut viktigaste man kan hålla på med.
Verkligen. Och jag menar, sett till polisens uppdrag så är ju det brottsbekämpning. Och alltså, om vi bara tittar helt kort på misshandelsbrotten för 2019. 20% av alla misshandelsbrott avsåg våld mellan närstående. Är inte det? Alltså, det säger ju lite grann om var resurserna då bör ligga. Nu gör det ju det i allt större utsträckning. Jag vet inte, känner du till den regeringens nationella satsning från 2016 om avskaffandet av våld i nära relationer och även hedersrelaterat våld och förtryck?
Mm. De jobbar ju, alltså det har hänt jättemycket de sista åren, ska vi säga.
Mycket som är positivt. Bland annat så i den här nationella strategin som löper över 10 år, den trädde i kraft 2017. Och den kommer att löpa under en 10-årsperiod. Och under, liksom, inom ramen för det här arbetet så har ju då upprättats ett antal delmål där polisen har en väldigt, väldigt viktig roll i det här arbetet. Så Polismyndigheten och en massa andra myndigheter och frivilliga organisationer och så där har ju nu liksom tvingats leverera helt enkelt. Och också gjort det i stor utsträckning.
Ja.
Så att vi kan ju verkligen hoppas att vi kommer se stora effekter av det. Trots att det är så många som ändå brott som anmäls, och då ska man ändå komma ihåg att det är enorma mörkertal här. Det kanske är så stora mörkertal som att 80% av fallen inte anmäls. Det finns sådana siffror, ännu mer när det gäller sexualbrott.
Ja, det har jag tänkt på. När man väl kommer till lägenheten på grund av att en granne har ringt, eller kanske någon person i lägenheten har ringt, och man börjar nysta i det här, då är ju det... Jag vet inte hur många tillfällen innan som den här personen skulle ha ringt.
Exakt.
Det är ju inte första gången.
Nej, precis. Det är ju verkligen sällan så. Och frågar man kvinnor om hur ofta de anmäler, så uppger ungefär 3-4% att de anmäler. Så att det är ju väldigt, väldigt få som anmäler, trots att anmälningsfrekvensen ökar. Det är ju lite paradoxalt. Så att, ja, och varför är det så viktigt då att man anmäler så att det här kommer polisen till kännedom?
Ja, annars så går det ju inte att utreda några brott. Alltså, och det är ju lite sådär surt faktiskt när det kommer till delar. Om det inte kommer till polisens kännedom så blir det liksom inte en siffra i statistiken. Och det, när man ska prioritera vad som är, det är ju alltid så. Vad ska det läggas pengar på, vad är egentligen ett problem, så måste ju det finnas. Det måste ju finnas en kännedom om att det är ett problem, även om man förstår det. Men och polisen, det ska ju inledas en förundersökning, det ska kunna utredas brottet och den personen som är gärningsperson ska ju lagföras för brottet. Det kommer ju aldrig ske annars. Dessutom så tror jag inte att kanske alla tänker på att polisen, när det här nystas upp, går ju in i en stödjande, stöttande, hjälpande del också. Det är enormt många timmar som ägnas åt. Alltså går man till en lägenhet, visst, man skriver anmälan, man håller förhör, det grips och så vidare. Men sen är det också ringa. Ringa familjer, vänner, organisationer, vem ska stötta, vem ska ta hand om barnen, djuren ska till katthemmet och så vidare och så vidare. Så det rullas ju upp en stödfunktion också. Absolut. Om man polisanmälar.
Ja, men visst är det så. Och ja, men anmälan fyller ju på så vis väldigt många viktiga funktioner. Och den allra viktigaste är ju faktiskt att det är en chans att avbryta det här lidandet och förhindra faktiskt i värsta fall död. Det är ju ungefär 20 kvinnor varje år som faktiskt mördas av en partner eller en före detta partner. Men de allra flesta gör ju det också, utsätts ju för det här grövsta våldet i anslutning till att man faktiskt har brutit upp eller hotat om att lämna. Så att man måste också förstå att hindren för de här kvinnorna är väldigt många och väldigt svåra. Alltså rädsla är ju en faktor. Men det finns ju andra också. Det kan handla om att man är helt ensam, man har inget skyddsnät utanför. Man förstår inte hur rättsprocessen ser ut, eller man har anmält tidigare och inte fått hjälp. Alltså det kan finnas massor med skäl till att man inte anmäler också.
Nej, och det vill jag, för att man hör ju ganska ofta, jag vet inte om det är en myt liksom, nej men kvinnorna vill ju ändå inte anmäla, de kör den här, jag ramlar i trappen. Hade det varit jag, om någon hade slagit mig, hade jag anmält på direkten. Det är så jädra lätt att säga, men man ska komma ihåg att när polisen väl är på plats och det har hänt någonting, jag menar, gränsen för vad som är okej, den har förskjutits under så lång tid. Den här personens livsutrymme är helt degraderat eller decimerat till absolut ingenting. Den kanske är helt avskuren från omvärlden, får inte umgås med sina kompisar, ganska isolerad. Alla de här delarna i sig gör att det blir väldigt flytande för vad som är okej eller inte. Och jag vill också säga att det är en ren överlevnadsstrategi för de här våldsutsatta att göra precis så som de gör.
Precis.
Så att ingen jävla skuld- och skamgrej här nu över att man inte anmäler. Jag blir galen på det.
Jag har ju nästan, jag skulle ju vilja se på det precis tvärtom faktiskt. Att en utgångspunkt ska vara att de här kvinnorna och männen som också utsätts inte kommer vilja medverka. För att det finns så mycket stöd för att det är så. Och förståelse. Det borde finnas förståelse för att det är så. Och därför så tycker jag att samhället ska lyfta den bördan från de här människorna. Får man till en anmälan, det här är brott som lyder under allmänt åtal.
Yep.
Så om det väl finns en anmälan, då ska utgångspunkten vara att då ska rättsapparaten tillgodose att bevis säkras, att liksom de här långtgående förstahandsåtgärderna genomförs, att man bygger upp målet helt utan hjälpen från målsägande i den mån det är möjligt.
Du sa allmänt åtal. Du kanske ska beskriva vad det är så att folk förstår.
Ja, men det är sådana brott som inte då en målsägare själv behöver ange till åtal.
Exakt. Så att det är egentligen, en polis kan ju sätta pappret i maskinen och skriva en anmälan oavsett vad målsägaren säger.
Precis.
Och sen kan målsäganden, enligt dina förslag, sitta still och tyst i båten. Och så bygger vi upp ett rättsfall ändå.
Om hon eller han föredrar det. För det är också så här att det här har man gjort försök på, bland annat i USA. Mm. I flera stater så har man drivit så kallade målsägandefria förundersökningar. Så då har man satt en tidsrymd, ofta på 48 timmar eller vad det är, där man ska ha säkrat så mycket bevisning att fallet ska vara åtalbart. Och man har gjort det, om målsägaren inte har velat medverka, så har utgångspunkten varit att man ska klappa ihop den här förundersökningen utan hens hjälp. Och i de fall man har gjort det här så har man lyckats öka uppklaringsprocenten med flera 100% under de här tidsperioden man har testat. Så det verkar vara ett sätt som fungerar. Om man liksom ger sig tusan på att jobba utifrån den strategin. Att liksom ta ansvaret själv för att bygga upp målet. Så ökar det också chansen. Men det ställer också krav. Det här är resurskrävande ärenden. Man vet att framgångsfaktorerna är ju att det finns ett vittne som har observerat saker, vilket det sällan gör. Att den som misstänks erkänner, vilket sällan händer. Och sen är det då solid bevisning. Och vad är det? Jo, kriminalteknisk bevisning, såsom skadedokumentation, omständigheter från platsen, journaldokumentation, alltså att parterna läkarundersöks och man sammanställer fynd från kroppen. Och sånt som kan säkras på platsen. Tillhyggen, kläder, sängkläder och så vidare och så vidare. Så det finns, vi har ju ganska god uppfattning om vad som fungerar. Det gäller bara att liksom, kom igen nu gänget, nu kör vi. All in.
Ja, det är lite så mentaliteten, nu öppnar vi dammluckorna och åker för att det här måste bli bra.
Mm.
På en gång. Spara inte på något. Det här är kanske det viktigaste du kommer göra under din karriär.
Mm.
Ja, men jag skulle säga så här, jag tycker också man säger att polisen ska göra det här, det är ganska svårt. Alltså måla upp scenariot att du kommer in i en lägenhet, det är två personer i lägenheten, du märker på dem att någonting har hänt.
Mm.
Vi säger ju snabbt separera på dem ordentligt, för att du kanske inte kommer få något vettigt ur någon av dem. Mm. Båda vill att patrullen ska lämna så fort som möjligt.
Ja, det är inte ovanligt.
Det är inte så lätt.
Nej.
Och jag kan säga, jag satt med en kvinna. Jag hade varit där säkert 3 gånger.
Mm.
Det fanns absolut ingenting att gå på mer än att grannen ringde igen och igen och igen och sa att det var ett jävla liv. Man kommer dit, inget tecken på någonting och så vidare. Men vi visste, de visste och så vidare.
Mm.
Du vet.
Mm.
Men häktningsskälen var ganska vaga.
Mm.
Men då hade, kommer du ihåg Elin Ek?
Ja.
Hon som, Grynet.
Ja.
Ja, jag hade mitt anteckningsblock som jag hade i benfickan. Det var från Grynet. Det stod ta ingen skit på framsidan på mitt anteckningsblock. Och ibland vet man inte vad som är rätt sak att säga till den här kvinnan för att hon ska börja prata.
Nej.
Man vet ju inte vad som är rätt. Man vet inte vad som är fel, men man får ju bara utgå, man får ju använda sig av all sin samlad erfarenhet och kunskap och fingertoppskänsla och medmänsklighet och försöka trycka på rätt knappar.
Mm.
Men då hade jag det blocket som jag satt och skrev i, och då samlades vi liksom runt blocket, hon och jag. Och det här tar ju skit. Så det slutade med att jag faktiskt tog blocket, rev ut, för hela boken var fullt med regnummer från gårdagens pass och så vidare. Så jag bara rev ut allting som... Nej, det var mer ett jobbblock. Så jag rev ut allting som skulle ner i sekretesstuggen och så fick hon blocket. Så sa jag, men skriv, och sen så kommer jag imorgon igen, typ på fikarasten. Skriv. Och sen så sågs vi inte dagen efter, men hon ringde mig. Och då hade hon i hela blocket skrivit 1000 miljoner gånger. Ta ingen skit. Så. Och sen anmälde hon. Och sen så kom liksom hela storyn.
Men det är ju fantastiskt. Så jag skulle säga
också att... bara rent flax. Men jag skulle bara säga att det är väldigt svårt att veta vad som är rätt. Men att inte ge upp är nog rätt. Och vara lite mer... göra lite mer än vad som förväntas av det kanske.
Och jag skulle säga så här att... egentligen så kan man inte göra något fel. Jo, ett fel som man kan göra, det är ju att skuldbelägga liksom den här som har utsatts, människan som har utsatts. Det är ett kardinalfel som sker och som kan ske. Men bortsett från det...
För det gör de själva gott nog.
Ja, precis, att man skulle på något sätt förtjäna att utsättas för det här våldet.
Ja, exakt. Jag provocerar.
Och... Ja. Men faktum är ju att bara genom att signalera att man tar det här våldet på allvar, att man lyssnar på den här berättelsen, skickar ju en signal om att ett, våld är något som vi inte kan tolerera och acceptera. Man sänder för det första en väldigt viktig signal om det. Och två, det är ju så här att även om den här människan, i det här fallet kvinnan, inte vill bryta upp eller fullfölja i en förundersökning eller en utredning, så har det skickat en signal även till henne om att det finns stöd att få. Den här gången var jag inte där. Jag vågade inte, jag klarade inte, men jag kanske gör det nästa gång. Lite så.
Ja, och också signalera att jag står pall. Det jobbar jag ju en hel del med, man har såna avlastande samtal. Det är tungt, men ut med det, för jag står pall. Så jag kommer stå kvar. Jag kommer inte ducka, jag kommer inte backa, jag kommer inte bli skrämd, jag kommer inte bli arg, jag kommer inte bli ledsen, utan jag står pall. Så när du är redo så åker vi.
Sen skulle jag vilja säga, vi pratar om det här med den här patrullen som kommer ut till den här bostaden. Om man betänker liksom hur poliskåren ser ut idag, och särskilt konstaplar i yttre tjänst, det är ju inte sällan ganska unga och juniora poliser. Det ställer ju ganska stora krav på de här människorna. Jag menar, om inte våra mest drivna förundersökningsledare har kunskapen som krävs för att vi ska bli mer framgångsrika, då är det ju ett ganska stort krav att ställa även på poliser i yttre tjänst. Och därför är det ju så oerhört viktigt att man får blir fulladdad med kunskap och utbildningsinsatser under polisutbildningen.
Och bara ha med sig, vi brukar säga det här normaliseringsprocessen, om man inte vet om vad det är och vad det gör, och det var lite det jag var inne på förut, det här med att gränserna har förskjutits, att livsutrymmet har begränsat, att personen kanske är isolerad.
Att man anpassar sig till tillvaron alltså. Så att det till slut nästan blir en normal företeelse med våld.
Alltså kvinnan anpassar sig till den ökade kontrollen som mannen försöker påverka henne med. Om man inte har den kunskapen, då kan det ju te sig ganska provocerad. Om man kommer in som en ung konstapel, han har uppenbarligen slagit dig och vi är här för att hjälpa dig och du sitter och typ ljuger. Om man inte kan se bortom och förbi och veta mer och veta bättre, då blir det dåligt. Och därför så är vi glada för att det faktiskt pågår ett jättebra arbete för att förbereda våra... IGV-poliser på det här.
Och jag märker ju också som kan ganska mycket om området, så att säga, att det finns ganska stora kunskapsluckor även hos de som har jobbat med de här ärendena i många, många år. Om man till exempel tittar på de fall som går till uppklaring och lagföring, så är det ofta de fall där det finns blödande skador, eller i vart fall när man kommer till platsen så finns det uppenbara tecken på våld. Och vad är det? Jo, det kan ju vara blod till exempel. Det kan vara omkullkastade inventarier, porslinskrukor eller vad det nu är. Men faktum är att en av de absolut vanligaste skadorna eller tillvägagångssätten när man brukar våld mot när man gör det mot en kvinna, det är strypningsvåld. Det lämnar inga, kanske inte ens blåmärken, inte ens en rodnad på halsen. Så att liksom, bara det måste ju vara en utgångspunkt när man kommer till den här platsen, att det här kan vara en kvinna som för en halvtimme sedan har utsatts för ett sånt grovt våld så att hon har varit nära att dö. Men jag ser ingenting i den här miljön som ger mig något konkret.
Jag kan säga att det nästan den viktigaste informationen eller det jag försöker få till mig när jag går in i såna här lägenheter. Jag stirrar, alltså jag tittar så noga på kvinnan de här första sekunderna när hon undrar vad som kommer hända. Och framförallt så tittar jag efter blicken som hon ger till mannen och blicken som mannen ger till henne. Där har ju jag nästan svaret direkt. Man ser, det är liksom så att det kryper upp längs armarna på en själv, att Ja, det är 100% här. Mm. På grund av hur de tittar på varandra, hur de liksom rör sig i rummet innan patrullen säger, nu gör vi så här, du och jag går och sätter oss i köket och du och jag går in i sovrummet. Mm. Den där lilla sekunden av försök till kontroll, för det är ju det som mannen försöker göra. Jag försöker återigen kontrollera dig med en blick, så ska du förstå att nu säger du ingenting. Det är den viktigaste informationen.
Verkligen.
Tycker jag.
Ja. Jag skulle bara nämna, för vi är ju ganska kritiska nu. Jag är ju ganska kritisk mot min egen arbetsgivare faktiskt, hör jag.
Ja.
Men jag vill ändå lyfta fram, för vi har ju också faktiskt nämnt att det har hänt väldigt mycket som är positivt och att man tar det här på allra största allvar. Jag skulle vilja nämna att förra året, för ganska exakt ett år sedan, så beslutade Polismyndigheten om en stor satsning för särskilt utsatta brottsoffer. Och det här sker då liksom som en del i myndighetens strategi för avskaffandet av våld i nära relationer bland annat. Så att nu har man ökat resurserna för att utreda de här brotten jättemycket. Så att man har förstärkt nu med över 350 tjänster.
Mm.
Det är väl helt otroligt bra.
Ja, verkligen.
Och jag, om jag talar ur egen sak, så har jag fått nu, jag forskar ju lite grann i tjänst på de här fallen som förhoppningsvis också ska göra oss bättre. Så att det finns ett antal viktiga både projekt och alltså operativt inriktade projekt. Det finns metodutvecklingsprojekt, det finns forskning och det finns nu mycket, mycket mer resurs som är avsatta att jobba bara med de här brotten. Vilket ju är jättebra. Många som lyssnar på podden jobbar ju varken i rättsväsendet eller med våldsutsatta människor. Men eftersom det här pågår ju överallt, i alla miljöer, i alla typer av sammanhang.
Samhällsklasser.
Ja, och i alla samhällsklasser. Vi har ju också ett medmänskligt ansvar.
Mm.
Och jag vet att du har det, jag har det. Många har det, men det är väldigt få som vågar agera på den där magkänslan ju.
Jag kan säga, jag satt på bussen här länge sedan, men vi hade haft en övning i splitta upp passiva demonstrationer. Du vet, som man slagit knut på sig själv. När man ska försöka få bort personer som inte på något sätt är aggressiva, men de sitter ihop väldigt, väldigt hårt.
Ja.
Och då skulle jag vara figurant, så att jag är också en ganska envis person. Så att jag och en kollega, vi hängde ihop som två blodiglar. Och någon har försökt liksom dra loss oss därifrån, för att beslutet var att de ska bort, helt enkelt. Så att jag hade ett sånt fruktansvärt blåmärke på min högra arm. Fick absolut bara skylla mig själv. Men det var liksom fyra fingrar på framsidan av armen och en tumme på baksidan. Man kunde se grepp. Ja, och jag får väldigt, väldigt lätt blåmärke. Och då satt jag på bussen, skulle åka ut till Gröna Lund. Och då sitter jag på bussen och sen så precis när jag ska gå av, då kommer fram en kvinna till mig och så lägger hon handen på min axel och sen så tar hon av sina solglasögon och så tittar hon på mig så jävla djupt rakt in i själen och så säger hon bara, du borde anmäla honom.
Ja.
Då kände jag bara så här, åh, om du bara visste, men också så himla fint.
Ja, verkligen. Då funkar ju liksom på något sätt systemet egentligen. Så tänker jag. Jag menar, jag har ju pratat väldigt mycket ute i olika verksamheter om barn som far illa. Och då får en vanlig fråga i sig, och det är ju direkt överförbart även om man ska anmäla när en vuxen utsätts för våld. Ja, men så här, tänk om jag har fel? Tänk om det inte är någonting? Tänk om det inte var någonting? Och då tänker jag så här, vad bra i så fall om det inte är någonting. Det är ju först då systemet fungerar.
Ja.
När det blir
men
fler,
gud, hur många sådana jobb har man inte varit på?
Ja.
När det ringer någon granne, bara, det är sånt jädra skrik. Mm. Och man åker dit, man kanske sätter på blåljusen, åker dit, springer upp och står och du vet, drar upp brevinkast eller lyssnar. Bara, det är ett jävla liv här innan. Mm. Man bankar på dörren typ, för att man vill avbryta den brottsliga handlingen. Mm. Ut kommer två personer med knullrufs, röda kinder och bara, va?
Och
man känner ju på... Man ser ju på dirr, apropå den här blicken, och bara, vi backar ur. Hörrni ni skulle behöva bara lite, pitcha ner lite grann. Lite grann.
Ja.
Och det är ingen fara skedd.
Nej.
Hej! Och då blev ju de så här, oj, ja, oj, men det var ju snällt av grannarna ifall det skulle vara någonting.
Verkligen.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Och detsamma gäller ju när man går till vården, om man får frågan där. Alla havande kvinnor får frågan till exempel. Inom vissa vårdverksamheter så ställer man frågan på rutin alltid, bland annat inom psykiatrin och inom mödravården och sådär. Och det finns studier på det som visar att kvinnor uppskattar att få frågan.
Ja.
Även om de inte utsätts så vittnar det ju om att det finns en omsorg och återigen ett signalvärde om att vi tar det här på allvar och vi, eftersom vi inte accepterar att någon ska utsättas för våld så kommer vi att ställa frågan till våra patienter.
Och det finns ju liksom några få tillfällen där alla kvinnor faktiskt kommer under omsorgens vingar. Mm. Och det är ju mödravården en av dem.
Mm. Ja.
Det är ju social kontroll där den är som finast.
Ja, och det är ju också så här att graviditet är ju en stark riskperiod i en människas, en kvinnas liv. Att antingen för första gången utsättas för våld eller att uppleva ett eskalerande våld.
Mm.
Och också en av de vanligaste orsakerna för en gravid kvinna att söka akut vård, det är att hon faktiskt utsätts för våld. Så bara det, ja, det är ju vidrigt. Men bara den kunskapen om att det förhåller sig så gör ju att man kanske reagerar lite extra då på den här kvinnan som inte verkar må riktigt bra eller verkar ledsen eller kanske för den delen har en synlig skada som inte kan förklaras på ett bra sätt. För det är ju, om vi pratar lite tecken, så visst, skador är ju en sak. Alltså det här som du nämner med pärlband över armarna eller underarmarna som efter ett grepp till exempel. Eller runt munnen på kinderna eller luggad skalp med ett hårlöst område kanske. Eller greppmärken runt halsen. Alltså visst, man kan ju ibland iaktta fysiska tecken på våldsutsatthet såklart. Och då vill jag återigen slå ett slag för munnen och området runt munnen. För det vanligaste stället på kroppen där man får skador vid misshandel, både barn och vuxna, det är faktiskt ansiktet och munnen. Men man kan ju upptäcka det här på andra sätt såklart. Det kan vara betydligt mycket mer subtilt. Vad skulle det kunna vara? Jag tänker beteendemässiga förändringar till exempel.
Ja, alltså personen som utsätter då den här kvinnan för kontroll kommer ju vilja kontrollera vem personen är med, vad de gör, vem hon pratar med, när hon pratar, hur de umgås, vem är det som skickar sms. Så det här med att inte få ha tillgång till sin telefon, att jag kan inte prata nu, allt sånt där är ju tecken på att det är någon som styr ditt liv och ditt umgänge. Och oftast i riktning att begränsa den till den möjligaste mån, så att den enda riktpunkten och riktmedlet för hur jag ska vara mannen.
Ja. Och i en social kontext även kan det ju faktiskt också vara så att den här personen, eller kvinnan då, förefaller extremt stressad, har koll på sin telefon hela tiden, verkar orolig, har en tid som är väldigt viktig att hon är hemma.
Pillermissbruk vill jag lägga på.
Ja, missbruk, jättevanligt. Och där kan vi också döda en myt. Det finns en föreställning om att det är ofta så att missbrukande kvinnor utsätts för våld, och så är det, men inte sällan så är det så att en kvinna utvecklar ett missbruk till följd av att hon utsätts för våld. Men visst, missbruk, andra ohälsofaktorer, övervikt, liksom undervikt, självskadebeteenden,
ätstörning.
Ja, utvecklandet av kroniska smärttillstånd eller sjukdomstillstånd som är svårbehandlade och så vidare och så vidare. Alltså det här kan märkas på alla nivåer i alla domäner runt en människas sfär.
Ja, men det är ju bara att tänka själv. Alla personer vet ju hur de mår när de mår som absolut sämst, när de har som mest stress och press på sig. Om du tar det dag ut och dag in på grund av att det är någon som tillfogar dig det här, då kommer ju det att ge både fysiska och psykiska tecken.
Ja, på kort och på lång sikt. Vi var inne lite grann på den här satsningen som polisen har gjort nu för särskilt utsatta brottsoffer. Och Ja. Jag tycker vi ska prata lite grann om den här otroligt viktiga och braiga informationskampanjen. Kom till
oss. Den rullar ju nu, rejält, ja. Har jag sett i polisens sociala medier.
Mm. Var kan man se den och läsa om den någonstans?
Den här Kom till oss. Den, jag var inne och tittade på deras på hemsidan. polisen.se/kom till oss.
Mm.
Jag måste säga att jag blev imponerad.
Ja, du sa det. Vad kul.
Ja, men alltså, jag tyckte att det var någon som har tänkt till här nu. För det första som händer på sidan är att det är en stor ruta där det står tryck här om du behöver lämna hemsidan direkt.
Mm.
Så man testar och klickar man på den, då var det ju skjuts tillbaka till Google.
Mm.
Nästa information var, så här gör du för att dölja ditt besök här.
Mm.
Nu ska vi tänka att det här kanske då ska besökas av en kvinna som är extremt kontrollerad.
Ja.
Får inte surfa på vad hon vill, mm. när hon vill och så vidare. Mm. Så redan där var det så här, är det någon som har tänkt till. Och det här är ju inte unikt för polisen. Det här är ju många som jobbar med de här typen av hjälpmedel kan man säga.
Mm.
Sen så fanns det då informationen på 18 språk.
Oj, vad bra.
Den fanns på lättläst, där det var extremt lätt att få ord och väldigt tydligt.
Mm.
Det fanns klickbara länkar till stöd och skyddsorganisationer.
Mm.
Och sen så är det ju då liksom, vad syftet är med det här och vad polisen vill att man ska göra.
Mm.
Och sen så har jag sett den på Instagram, så kör de ju nu, kom till oss.
Yeah.
På deras... Ja, men det är väl det är jätteviktigt.
Bra. Och jag tycker det är viktigt också så att kampanjen riktar sig inte bara till brottsoffer, det vill säga män, kvinnor och barn, utan även till vittnen som misstänker att någon vuxen eller barn i deras omgivning är utsatt för våld eller hot eller vad det nu kan vara, kränkningar av en närstående. Mm. Och det är viktigt också tycker jag att nämna att om man överväger att göra en anmälan eller att underrätta myndigheter om att någon far illa, så behöver man inte själv göra någon slags förutredning för att bekräfta att det är så.
Nej.
Utan
Nej.
Anmäl, följ din magkänsla och gör en anmälan. Och sen riktar sig ju kampanjen också till språkgrupper som har annat modersmål än svenska, som du var inne på. Så att det finns ju information tillgänglig på väldigt många olika språk. Jätteviktigt och bra. polisen.se/kom till oss alltså. Ja, Lena. Tiden börjar rinna ut. Jag känner att vi skulle kunna ägna 3 avsnitt på det här temat. Jag har så mycket som jag skulle vilja tömma ur mig och använda vår plattform till. För det här tycker jag är så himla viktigt.
Vi kommer komma tillbaka till det, Anna.
Ja, det får vi göra. Mm. Men ska vi ändå inte... Alltså nu går vi in i sommarsemestrarna och ledighet, vet vi, brukar vara förknippat med mer social isolering för de här människorna som utsätts. Mer alkohol konsumeras och våldet tenderar att öka. Och dessutom så lever vi ju under den här covid-eran nu, som vi vet ökar risken.
Ja, mer isolerade personer och mer ekonomisk press på toppen av allt det andra.
Mm. Precis.
Yes.
Jag skulle vilja att
vi öppnar öron och ögon till alla.
Ja, det gör vi. Och så kanske vi ska avsluta med någon form av, jag vet inte om det blir en lista, men i vart fall några punkter om råd till dig som misstänker att någon i din närhet lever i en våldsrelation. Vad säger du om det?
Mm. Veckans
lista. Plats nummer 1. Det allra, allra viktigaste skulle jag säga för att kunna hjälpa någon eller agera till hjälp för någon, det är att man har kunskap. Du har nämnt ett bra begrepp så många gånger i podden, Lena, att kunskap är makt. Och det gäller även i det här fallet, i det här avseendet. Att läsa på lite grann, försök att fundera på hur du ska agera och reagera om du misstänker att någon i din omgivning utsätts. Jag tycker även att alla arbetsplatser borde prata om det här. Inte bara liksom... Ja, jag menar, människor som utsätts för våld finns ju överallt i samhället. På alla arbetsplatser.
Ja, såklart. Ja, det skulle jag säga. En arbetsplats som har fler vet jag, två anställda. Nej, men det, på alla arbetsplatser, lite större arbetsplatser, så finns det kvinnor som lever under våld och andra personer hemma.
Precis. Mm. Så att alltså, skaffa dig kunskap och ta reda på, finns det där du är verksam en handlingsplan eller en rutin för hur man ska agera om man misstänker att någon utsätts för våld? Plats nummer två. Agera. Och då ska man komma ihåg att göra någonting är bättre än att göra ingenting.
Och får jag lägga in här, du kan i princip inte göra det värre.
Nej.
Nej, och har du fel så är ingen skada skedd.
Precis. Hellre att anmäla en gång och det är bom. Hellre mötas av två knullruffiga personer i lägenhetsdörren än att någon riskerar fara väldigt, väldigt illa.
Ja, man kan alltid moonwalka sig ur situationer.
Mm, exakt. Mm. Så plats nummer tre. Var ska jag då vända mig? Jo, i ett akut läge så vänder du dig till Vardålina.
112.
Och ett semiakut läge.
114 14. Eller polisens hemsida.
Ja, bra. Plats nummer fyra. Om du misstänker att någon i din omgivning är utsatt för våld här och nu, gör dig till känna. Våga vara den som har lite råg i ryggen, så att säga. Civil courage kan vi också kalla det. Var tydlig. Ja. Gör dig till känna. Uppmärksamma parterna om att du ser vad som pågår och att du kommer att agera på frågan. Och framför allt, försök vara ett stöd för den som utsätts. Våga ställa
och lita
frågan.
På din magkänsla. Lita på din magkänsla, säger jag. Den har väldigt ofta rätt.
Ja, precis. Det där tycker jag är superviktigt. Det brukar jag också säga. Våga lita på magkänslan. Den ljuger inte. Mm. Avslutningsvis, plats nummer fem. Kom ihåg att du kan göra en anmälan anonymt. Om det gäller dig som är yrkesverksam och som misstänker att ett barn far illa, så kan du inte göra en anmälan anonymt. Och det beror på att det följer en uppgiftsskyldighet i ditt lagstadgade krav att göra en anmälan. Men en polisanmälan går bra att göra anonymt, och du kan också lämna tips anonymt. Mm. Det viktiga är att du meddelar och underrättar myndigheter om du har sån information som du tror kan behövas för att kunna hjälpa någon som utsätts för våld. Det var det, Lena. Tungt
bra.
Ämne.
Nå, men det är VMA. Viktigt meddelande till allmänheten. Mm. Det här är folkbildning. Jag skulle vilja hävda att vi håller på med folkbildning nu, Anna. Jag tar på mig den stora kavaschen och säger det. Det här ska alla kunna och alla göra.
Mm. Oerhört viktigt. Och jag är oerhört glad över vårt samarbete som vi har haft med Polismyndigheten, och att de tyckte det var så viktigt också att vi ägnade ett helt avsnitt till våld i nära relationer.
Ja, det var kudos, polisen. Det var de som valde att vi skulle prata om det här.
Mycket kul. Bra, mycket bra. Mm. Ska vi flagga upp den där hemadressen? Eller, hemadressen.
Kom hem.
Jag kommer ha 2000 människor som står utanför min adress. Ja. Nej, ska vi flagga upp webbadressen, menar jag såklart. Polisens informationskampanj, kom till oss, hittar du på. Ja.
polisen.se/kom till oss.
Bra.
Som för övrigt är ett fint namn för den kampanjen, skulle jag säga.
Mm. Håller med.
Och sen har vi en... Vi har en hemadress också, Anna.
Ja, det har vi. ljungdaloginghede@gmail.com. Maila oss för frågor och funderingar. Eller samarbetsförfrågningar, eller vad det nu kan vara. Och annars så hänger ni ju med oss på Instagram förstås. På Ljungdal och Ginghede. Och sen har vi ju en liten härlig diskussionsgrupp på Facebook som vi kanske ska slå ett slag för också. Där ni kan diskutera till exempel det här avsnittet.
Kan sitta i smågrupper, som du brukar säga.
Ja.
Kan vi sitta i smågrupper? Ta en bikupa på det här. Och sen går ni in på podstore.se och köper merch.
Ja, för bövelen.
Grymt. Vi hörs på måndag.
Ta hand om er där ute. Puss, puss.
Bye.